Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det här är Sydsvenskan. Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 285. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Fredrik Lindstrand i studion och Max Wiman i hemmets trygga vrå.
Hej, hej!
Hej!
Idag så ska vi prata om Malmö FFs två senaste matcher. 2-0-segern hemma mot Mjällby och 0-2-förlusten mot AIK i Solna. Vi ska blicka framåt mot kommande matcher. Först och främst då tredje etappen i Tour de Stockholm och bortamatch mot Djurgården. Men vi kan ju inte göra något av detta utan att prata om det som överskuggar allt annat vad gäller Malmö FF, nämligen skadorna. Det är idag fredagen den 13. Om den dagen ger mer otur än andra, det vet jag inte. Men man kan i alla fall konstatera att det fortfarande på dagens MFF-träning saknades en väldig massa spelare. De skadade spelarna är många och profilerade, och för att börja diskussionen någonstans så frågar jag dig, Fredrik, vilken lagdel eller vilken del av MFFs spel är det som lider mest av alla de här skadorna?
Tittar vi på statistiken så är det ju offensivt MFF lider. Defensivt har man ju nästan snarare gått bättre än tidigare. Om man liksom bara tittar på skadan på Anders Christiansen, så är det ju, det syns ju kanske som allra mest när MFF spelar de stora matcherna då, som mot AIK här senast, att man saknar en motor och någon som sätter upp andra i chanserna. Tittar man på statistiken så har MFF rätt svårt och svårt. Man kommer inte till avslut lika ofta som man har gjort tidigare säsonger, och jag tror att detta är själva förklaringen, att man saknar den här offensiva motorn helt enkelt. Och Isak Estelin också, som kan liksom förvalta avslut, sätta bollarna i mål. MFF borde ha gjort fler mål än vad man har gjort hittills.
Om man fortsätter den diskussionen, Max, och trots allt tittar på försvaret, så om man liksom börjar blicka framåt i det här skadescenariot, så var ju Lasse Nilsson borta mot AIK. Dennis Hatzikadonic är avstängd nu mot Djurgården. Och Johan Dahlin är skadad.
Ja, jag skulle just slänga in den där avstängningen på Dennis Hatzikadonic i det hela. För att vi kan inte bara prata skador så att säga, utan det är ju också en del av det här som påverkar. Och, fram till nu så håller jag väl med att offensiven har varit det som varit lidande. Och Malmö har ju inte gjort särskilt mycket mål, men som det ser ut nu, och att åka upp till Stockholm på Tele2 med ett så stora problem i försvaret, och även om Ismail Diawara gjorde en fantastisk insats när han hoppade in senast, så tror jag ju att skadorna i backlinje och på målvakt och avstängningarna kommer att ställa till det väldigt mycket. Det finns ju så många osäkerhetsfaktorer. Nu var det ju faktiskt två vänsterbackar med senast, i senaste truppen mot AIK, men båda började på bänken. Knudsen kan ju knappast vara redo för särskilt mycket spel. Vad det gäller Martin Olsson så finns det ständigt en osäkerhet kring hans skadestatus faktiskt. Och om han håller tillbaka eftersom han inte startade matchen. Så att, jag tycker det finns väldigt stora frågetecken kring försvarsspelet. Och om man bortser från Hatzikadonic avstängning så är det så osäkert med allting också. Lasse Nilsson sades vara sjuk plötsligt, och han är ju väl fortfarande inte tillbaka vad jag förstår. Det är ju, ja, många frågetecken där.
Jag tänkte på det. Fredrik, du skrev ju en krönika efter AIK-matchen att det här är den situationen som MFF har satt sig med åldersprofilen på truppen. Att man får att man tar risk att det blir mer skador. En annan sak som man ju tar risk med när man har en trupp med många äldre spelare är att många spelare är småbarnsföräldrar och blir sjuka oftare än.
Ja, just det, men just det tycker jag ändå de har hållit sig ifrån ganska bra. Alltså det är ju liksom otur förstås att det blivit så många skador på en gång. Det tycker jag, där kan jag ändå köpa att otur är en av förklaringarna, men sannolikheten för otur ökar ju om man har många äldre spelare. Så enkelt är det ju. Sen så kan man inte förhindra, det finns inga förebyggande åtgärder för spelarna att inte skaffa barn som eventuellt blir sjuka. Och det är ju mer svårt för
fysioteam. Alltså det är en kontraktsfråga tycker jag.
Exakt. Nej, men det är så är det ju liksom. Och det är ju inte bara det att skadorna riskerar att bli fler. Det är också jobbigare att komma tillbaka efter en skada. Ofta tar läkköttet inte lika gott hos någon som är 35 som det är hos någon som är 20. I generella termer då förstås. Sen är alla skador individuella.
Men det som jag tycker är väldigt oroande, och det är ju fortfarande liksom, om Per Herbertsson jinxade på något sätt när vi pratade med honom med det här med alla lårskador. Någonstans måste ju Malmö FF, alltså det är så lätt att prata om det i generella termer när man inte är medicinskt utbildad, men någonstans måste ju Malmö FF börja fundera över alla dessa lårskador och muskelskador, eftersom det är ju inte effekten av smällar på träning, utan det är ju faktiskt effekter av att kroppen inte har klarat av att träna och spela så mycket som man gör. Så att jag har ju varit inne på det lite innan, att MFF har ju bytt fystränare flera gånger de senaste åren. Och även om de är från England allihopa, så kanske man måste börja fundera över och kanske ta in någon form av hjälp utifrån, eller naturligtvis diskuterar man säkert här jättemycket, men det börjar bli lite för mycket tycker jag.
Men om man,
för att bara vara otur.
Om man fortsätter på det spåret, Max, så vill jag fråga, för även om transparensen och informationen från MFF har blivit väldigt mycket bättre i år, så är vissa av de här skaderapporterna märkbart luddiga, kanske av förklarliga skäl. Men jag vill ju fråga dig, doktor Wiman, då, vilka av de här skadorna som ger liksom lite dåliga vibbar när man hör och läser om dem?
Jag tycker att, jag har ju sett att många, eller inte många, men supportrar börjar ju bli oroliga nu för Johan Dahlins status. Man känner ju igen mönstret från i fjol, då exakt samma sak hände, att Johan fick ut ett par matcher i paus. Man har en bra backup nu, men det är ju inte bra för rytmen. Och jag tror vi har varit väldigt överens om att en stor anledning till att försvarsspelet har varit så tryggt har varit att Johan Dahlin har varit i sitt livsform. Och jag tycker att den luddigheten runt honom, och vad det en ljumske först och sen vad den var i nästa match, den är ju inte bra, alltså med tanke på vad som väntar framöver. Så jag tycker den är den knepigaste.
Ja, det håller jag med.
Sen tror jag att man i fallet Anders Christiansen till exempel uttryckte det lite för optimistiskt, och jag vet inte om det är en grej man gör utåt så att säga, men jag gillar inte det, jag tycker ju ärlighet är bättre, men det kändes väldigt optimistiskt att han skulle vara tillbaka så snabbt som man pratade om först.
Milos Miljevic har en förmåga att inför varje match lyfta fram ett skadat namn som är lite på gång att kanske kunna vara med. Han har nästan gjort inför varje match. Nu efter AIK-matchen så lyfter han till exempel fram Niklas Moisander som en tänkbar comeback till cupfinalen den 25 maj. Alltså när han sa det exakt 2 veckor fram i tiden. Sen så kommer MFF med en skaderapport och dagen efter som var betydligt mer försiktig i sina uttalanden om Moisander. Moisander ska ju inte träna med laget nästa vecka enligt prognosen. Så ja, vi får väl se hur det blir med det där, och jag tror inte MFF chansar på något sätt med Moisander innan uppehållet om det inte är 100% säkert. Och jag tycker, med tanke på vad som väntar till sommaren och till hösten, att MFF ska göra detsamma med Johan Dahlin. Nu är det ju lätt för mig att säga som att liksom, jag behöver inte ta ställning till till poäng som ska in och hur spelaren mår och sådär, men det känns som att det finns verkligen ingen anledning att riskera någonting med Johan Dahlin sett till hur viktig han är. Och detsamma tycker jag resonemanget måste gå kring Oskar Lewicki också egentligen. Det är väl egentligen, som jag ser det, den värsta skadan, just med tanke på hur dokumenterat viktig han är för lagets defensiv och att han är så användbar på många positioner. Just därför var det ju nästan värst att han gick sönder. Han kunde användas både i backlinjen centralt och till höger, vänster. Han kan spela centralt på i stort sett alla positioner. Ja, tian kanske inte så mycket, men både som 6 och 8. Så, ja, den var kännbar helt klart.
Det här Alltså jag gillar ju också naturligtvis att MFF har blivit lite öppna och inte att minst att tränaren vill prata lite mer om läget. Men jag blir bra inombords lite förbaskad när jag läser sånt där som Moisander plötsligt dyker upp. Man har ju själva talat om att han förmodligen är borta hela vårsäsongen, men att liksom han plötsligt skulle spela en cupfinal 10 dagar senare när han fortfarande har tränat med laget och har haft en knäskada, tycker inte ens vi behöver vara doktorer för att konstatera att det är ganska orimligt.
En annan skada som lite grann liksom ligger och flyter, känner jag, är ju Kiese Thelin. Där kändes det ju, det bytet när han gick ut i Värnamo kändes det som ett säkerhetsbyte ganska mycket. Men,
ja, den typen av skada dess, när man går av i tid.
Ja, sen dess har man inte sett röken av honom.
Nej, han var ju väldigt nära.
Han har varit ute och tränat, men...
Man trodde att han skulle vara tillbaka till Mjällby framförallt. Det var ju liksom så snacket gick. Och sen så, det måste ha hänt någonting på den träningen innan match egentligen. Eller kanske någon, en dag, ytterligare en dag fram innan match. Jag var på den träningen, tror jag det var 2 dagar innan match. Den sista öppna träningen i alla fall inför Mjällby. Och då gick han av, men han gick inte av med något fysio... någon fysioperson eller något sånt där, utan, och det var inte så långt kvar av träningen, så det var inte så att man reagerade på att oj, här har det hänt någonting, men det kanske var precis just det som det hade gjort. Men om man tittar på den kortsiktiga effekten av skadorna, det blir ju att det blir svårt för Milos Milojevic att ta ut ett lag till varje match, han får förändra startelvan varje match, han får förändra formation till i stort sett varje match också, att det blir, även om tränare inte gärna gillar, de säger alltid att det bara är liksom nummer på ett papper, men det vet ju alla att så är det ju inte. Det är mest att de inte vill överdriva det för att liksom sänka sitt lag inför en viktig match eller vad man ska säga. Det är klart att det spelar roll att Ola Toivonen flyttas fram och tillbaka, upp och ner, och Birman Severts får spela spets ibland och till vänster ibland, och Abubakari liksom ligger ute till vänster ytterbreddare nästan mot AIK ganska långa perioder. Det är klart att det gör skillnad. Sen så får det en långsiktig effekt också av att MFF kan inte utveckla sitt spel så som de vill, eftersom det mesta bara handlar om att liksom hitta en formation som funkar till nästa match. Att det långsiktiga blir lidande, och det finns ju en väldigt viktig långsiktig process som ska leda fram till ett framgångsrikt Europakval och väldigt många poäng i sommaren när MFF ska rada upp möten med Sundsvall, med Sirius, med Helsingborg och de där lagen som man så att säga ska plocka hem treorna mot. Den här våren har ju varit väldigt, väldigt svår med, om man ser ett spelschemat, och där har ju liksom kryss varit okej i några av matcherna.
Det här med spelschemat, det är ju ingenting man kan göra någonting åt, men det är klart att ett lag som har mycket skador drabbas hårdare. Det är ju fortfarande ologiskt, ju mer man tänker på det, att alla matcherna i Stockholm ligger nu. Och tittade jag framåt här nu, om jag räknade rätt i hastigheten, så spelar liksom Hammarby 8 hemmamatcher och 2 bortamatcher den senaste tiden, varav en bortamatch var mot Djurgården på Tele2. Alltså, så här borde det ju inte vara heller. Inte för något lag, utan är det så här för Malmö FF, och då när man tittar på andra hållet för Hammarby, så måste det vara likadant för många andra lag också. Så att oavsett MFF skadebild, så tycker jag inte att det här är det är dåligt skött hur man har lagt upp spelprogrammet, så är det bara.
Du frågar du tävlingsnämnden om det, så kommer de säga att det är slumpen som avgjort och det finns absolut ingenting man kan göra för att ändra. Nej. Så det är cementerat.
Jag vet att de säger så, men samtidigt så vet man att de inte lämnar allting åt slumpen, utan att det finns ju saker som justeras. Till exempel finns det ju en sån enkel sak som att Djurgården och Hammarby aldrig kan spela hemma samtidigt. Så att det är klart att de måste justera saker, det är helt givet. Men jag vet precis hur de svarar.
Jag skulle önska att någon presenterade en större konspirationsteori över tid som visar på detta. Jag tror det finns fog för det.
Ja, men det är mycket möjligt, mycket möjligt. Ja, men bara om man tittar på hur cupfinalerna lottas, så liksom finns det ju anledning till att...
Vi kan börja.
Det kommer vi komma in för inför cupfinalen också. Då kan vi ju liksom beta av den härliga Stockholmsvurmen som finns på förbundet.
Jag skulle bara säga det att även om fotbolls-Sverige är geografiskt ganska litet, så är det ju ändå så att resor sliter ju också. Det är ju inte bara det att det är svåra sportsliga uppgifter i Stockholm, utan det är ju liksom det här flängandet fram och tillbaka som ju tar liksom kräver sin tribut det med. Förlåt Fredrik, nu får du säga det du skulle säga.
Ja, nej, men jag vill egentligen bara säga apropå skadorna, det ställer ju också, Daniel Andersson har ju tidigare pratat om att det är svårt att hitta spelare i segmentet 24-28 år. Det är de som är dyrast, de som är mest attraktiva för utlandsklubbar. Och så att en klubb av MFFs hackordning i den rollen, som den platsen som MFF har i hackordning, får ju oftast koncentrera sig då på de här, antingen hittar någon Birman Cevic, lite yngre och utvecklingsbar, eller så är det ju hemvändare eller lite äldre spelare som gäller då liksom. Men det är ju frågan hur man ska tänka framöver, om man, när man till exempel har ett fönster här i sommar och när man har nästa vinterfönster, hur resonerar man där? Jimmy Durmaz, är det rätt att plocka hem honom 33 år till exempel?
Men då känns det också som att man behöver vara beredd att öppna plånboken lite mer om man ska ner i yngre ålderssegment.
Mm. Ja, så är det ju liksom. Och det är ju möjligt att MFF måste tänka om även på den platsen, att det kanske inte går att ha en sån här hög medelålder i så många år. Det kanske inte är så att man har otur nu, utan man kanske snarare haft väldigt tur tidigare. Det är svårt att säga.
Sen samtidigt så för jag håller med vad det gäller naturligtvis att åldersstrukturen är ett problem, men det är inte heller, det kan inte heller bara vara den så att säga. Jag menar, spelare som Lasse Nilsson och Sören Rex, ja, de har blivit ännu äldre nu, men de har ju faktiskt spelat. Sören Rex har ju aldrig varit skadad innan. Så att någonstans är det ju någonting som händer här och nu också som man får fundera över.
Vi ska lite senare tänker jag försöka hjälpa MFF för att konstruera någon sorts startelva till match mot Djurgården. Men innan dess så tänker jag att vi ska dröja kvar lite vid de spelade matcherna. De här insatserna mot Mjällby och AIK som MFF stod för, hur skiljer de sig åt om man nu bortser från resultatet? Om vi Max börjar med MFFs egna spel. Vad såg du för skillnader i de här två matcherna?
Nej, jag vet inte. Jag är lite konfunderad faktiskt, måste jag erkänna. Nu ska jag säga med en gång att jag såg Mjällby-matchen från en annorlunda vinkel, för jag var faktiskt där med familjen och satt på kortsidan, och det blev en ganska helt annorlunda upplevelse på många sätt och vis. Men jag gillade mycket vad jag såg i den matchen. Jag tyckte det var lite direktare och rakare, och samtidigt var det väldigt god kontroll trots att man hade skadeproblem även då så att säga. Så jag tyckte det kändes väldigt stabilt, och i andra halvlek så MFF har ju definitivt blivit bättre på döda matcher. Det kändes som man hade total kontroll på den. Nu var Mjällby inte jättebra, men sen det som händer mot AIK, så ju längre matchen led så blev jag liksom mer och mer frustrerad, för att även här gjorde man ju, tyckte jag, i många stycken som mot Hammarby en bra bortamatch. Det var inte så att AIK hade något massivt tryck hela tiden eller något så här, utan jag tyckte det länge. Men sen, ju mer jag började fundera, så tänkte jag, Malmö har ju inget eget spel. Det är ett evigt passande i backlinje och fram och tillbaka på mittfält igen, och det är för lite löpningar i straffområdet och det är för lite skott utifrån. Jag känner, man känner att upprepar sig som en papegoja nästan. Och lite intressant är att jag senaste dagarna har träffat ett par gamla MFF-profiler, jag ska inte nämna namn eftersom vi har pratat bredvid så att säga, som har lite haft samma inställning, att det är för mycket handbollsspel plötsligt i vissa matcher igen. Där man alltså inte kommer någonstans, där det är uddlöst, och att det inte bara kan bero på att man inte har en renodlad forward, men för få spelare som kommer till avslut och som kommer till bra lägen. Så att jag vet inte, på något sätt så kände jag mot slutet av AIK-matchen att fastän Malmö är tillbaka där man var innan, liksom, att man vet inte riktigt om det är bra eller dåligt.
Fredrik?
Ja,
ta upp vilken tråd du vill.
Ja, precis. Jag tror att det finns, jag tror till att börja med att det finns mellanlägen mellan bra och dåligt. Den är liksom...
Är det så?
Det är inte antingen heller. Men nej, men Mjällby är också det starkaste intrycket då, att det är en match som MFF kontrollerar. Man gör mål på bra sätt i bra perioder. En hel del yngre spelare får upp självförtroendet efter fina prestationer, och man, som Max sa, man stänger matchen på ett väldigt bra sätt. Du kanske gjort något mål till för att liksom ändå gör, får Mjällby in en boll där på slutet så kan det ju faktiskt bli spännande. Det bör man ju helst undvika. 3-0 är någonting helt annat än 2-0. Det kan ju Sundsvall vittna om inte annat efter den senaste tiden. AIK, där tycker jag, där AIK är matchen, jag tycker det blir tydligt att MFF lider av att man saknar väldigt mycket spelare. För den offensiva uppsättningen, den håller inte riktigt hela vägen. Birman Sevic pendlar för mycket prestationer, dels under matchen men också sett till hur bra han var mot Mjällby, så får han egentligen ingenting uträttat mot AIK alls. Aboubakari tycker jag sliter förtjänstfull, har en boll i stolpen, ett snyggt avslut, är alltid farlig in i straffområdet, men inte, bidrar inte riktigt tillräckligt mycket i spelet ute på plan, där liksom, där lyfter han inte lagets spel så att säga. Och Ola Toivonen gör vad han kan, kämpar, sliter, men det syns ju att han börjar bli väldigt trött efter att ha matchats hårt. Han kommer direkt från en korsbandsskada. Planen var ju att matcha in honom ganska försiktigt, men skadorna har gjort att han fått spela i ett. Och jag tycker det bara synas nu att han inte riktigt orkar. I en ultimat värld för MFF så att säga, så vilar jag, ska jag, han vila mot Djurgården nu på måndag. Och han skulle egentligen ha vilat matchen innan dess också. För det behöver han helt enkelt. Och det synd, MFF såg lite trötta ut och och led av att man behövde göra lite för mycket förändringar.
Jag tänkte, på det du sa Max, apropå rullandet i backlinjen, så var det ju så i AIK-matchen att med Lewicki skadad och Lasse Nielsen sjuk, och där man bedömde att varken Martin Olsson eller Jonas Knudsen var redo att spela från start, så var man ju tillbaka igen i en fyrbackslinje med en felfotad vänsterback. Och det innebar att det fanns ju inget anfallsspel på den kanten överhuvudtaget. Bejmo var ju väldigt aktiv till höger, men Erik Larsson började ju synas i matchen först när han kom över på högersidan.
Nej, men jag kan bara hålla med. Det var en av de två saker jag glömde säga där, att just det har ju gått bra att spela utan vänsterfotad back tidigare, men just nu är det väldigt uppenbart vilka skillnader det blir. För att det verkar som Birman Sevic blir väldigt lidande av det också. När det inte finns någon spelare på den kanten. Och apropå honom, på flera andra också, så där, ytterligare en del som jag saknar, det är ju spelare som utmanar en mot en. Den unge Hugo Larsson försöker ibland i alla fall lite längre ner i banan, men det är alldeles för mycket tveksamt. Och det ser man inte minst på Birman, tycker jag, att han, när han utmanar så gör han inte det på riktigt, utan det är så lite halvhjärtat nästan. Och tittar man då omvänt på hur flera AIK-spelare gör, så är det mycket mer attack från en sån som Jordan Larsson, där han visar liksom att han vill mot mål väldigt tydligt när han har bollen. Och jag tror att Malmö måste komma till mer skott, måste komma lite rakare och måste våga utmana en mot en. Även om det är en jäkla bunke försvarsspelare i vägen, så måste man kunna skapa ytor på egen hand med fart också.
Det var en ganska,
sen menar jag, som jag försökte säga det innan, jag menar ju inte att allting var jättedåligt, men det var någonstans så liksom tappade man, för att det är ju självklart att man med alla så många duktiga spelare borta inte kan vara prestera samma anfallsfotboll kanske, men det var ändå någonting som fattades, som jag hade tyckt jag mig säga mot Mjällby, som inte fanns där mot AIK.
Men med det sagt, då tycker jag att det, om man nu liksom någon slags parallell verklighet och sliding doors, att Hadzikadonis styr ut den där 1-0 målet till hörna istället, så är inte alls omöjligt att MFF faktiskt tar den matchen. Det är ju det handlar om egentligen borta mot AIK, att inte släppa in det där första målet, för att det är ju dokumenterat hur bra AIK.
Sa någon legendarisk deal? Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
är på att försvara sina ledningar. Man har nästan löjligt bra facit på, jag tror att det är uppe i 87 matcher nu där de har gjort första målet och inte förlorat, och vad är det, 75 eller något sånt där av dem har de vunnit då. Det är otroligt starkt, och då är det förstås jobbigt att hamna i underläge, speciellt när de kommer in till spel med fyra raka segrar och fyra raka nollor. Då blir det ju kämpigt förstås för MFF. Sen så tycker jag MFF ändå har liksom mycket de kan ta med sig. Det finns en kämpaglöd i laget. De ger ju aldrig upp den här matchen, och det är liksom, det blir inte frustrerat, utan det finns en gemensam vilja av att faktiskt kämpa hela vägen in i mål, och den liksom personifieras vi kanske allra bäst av Sergio Peña, som gör en fantastisk match tycker jag. Även om MFF förlorar så vill jag nog framhålla honom ihop med kanske Alexander Milosevic som bäst på plan. Otroligt skicklig i stort sett allt han gör, och man ser att det finns ett bra spelsinne där som är. Ja, det är häftigt att se.
Det måste vi haka på här med Peña. För han var ju bra även mot Mjällby, väldigt bra även mot Mjällby. Men alltså, han visar ju att han har en dimension som ingen annan har i sitt spel, för flera gånger på små ytor även mot AIK, och löser situationer på ett fenomenalt sätt. Så att jag skulle ju önska också att han kunde komma lite avslut. Så han har faktiskt ett bra skott också om han bara kommer fram. Så jag kan bara hålla med. En fantastisk spelare på alla sätt och vis. Sen kan man ju säga att första målet verkligen var otur denna gången. Det är inte så att det var ett dåligt ingripande av Hatzikadunic. Han kunde faktiskt inte hjälpa det.
En annan som ju vi kanske borde prata lite mer om är ju Matej Chalus. Det var ju egentligen den första riktiga insatsen man fick se av honom i MFF. Vad säger du om mittbackens spel där, Fredrik?
Jag tycker han gör en jättebra match också. Han har ju två stycken situationer i första halvlek där han kan bli avblåst för hands. Den första, och det säger ju en del om hur svårt det är med liksom handsituationer, att expertgänget så i Discovery då var ju först övertygade om att det här är solklart straff, och sen så kom jag fram till att det är från hans fot upp på handen, då är det alltså inte straff, vilket ju är en jättekonstig regel från början då. Alltså om man skjuter upp bollen på sin egen hand så är det inte straff. Men den var ju rätt i alla fall. Sen så kunde bli avblåst för straff på den andra situationen. Nu sitter jag själv och snackar om de här bedömningsfrågorna. Men överlag jättebra match. Kanske att han ska vara lite kallare på straffen i slutet där. Jag tycker nästan var onödigt att fälla AIK-anfallaren där, för att hade han liksom bara varit följsam och följt med där, så tror jag inte att det avslutet hade gått i mål. Jag tror att han kunnat stänga av den vinkeln. Men det är såklart väldigt lätt att sitta här och säga i efterhand, för att det går fort i en sån situation, och man har liksom, man får bara se situationen och fatta ett beslut.
Det kändes ju också, eller när man såg repriserna, som att AIK-anfallaren med det jättelånga efternamnet som jag nu inte kan upprepa visste vad han gjorde och satte in sin högerfot lite grann just för att bli tacklad.
Jag vet inte om han gjorde det eller om det bara var att han fick en dålig touch.
Ja,
och på något sätt fick lite tur och att han blev fälld, så att säga.
Jag vet inte vad det gäller Chalus. Jag känner fortfarande en osäkerhet på... Jag tycker han är lite klumpig i vissa situationer fortfarande. Och hade någon taskigt uppspel också, om jag minns rätt. Det kommer att bli tufft mot Djurgården, och Malmö får vi verkligen hoppas att Lasse Nilsson också kan spela i alla fall, för att annars vet jag inte riktigt hur de ska lösa det. Sen ska jag inte ta någon lång utläggning igen här, men jag satt ju också och tittade på de här situationerna, straffsituationerna. Det var ju någon fällning också för mig, som någon MFF som blev trampad.
Ja, Erik Larsson.
Eller var det nu? Ja, just det. Men återigen så säger jag bara liksom att ska vi ha rättvisa där, så är det ju VAR som krävs. Alltså, och det hade varit väldigt intressant om man hade fått en VAR-domare att berätta hur de hade dömt i de här situationerna. Det är ju inte någon aktiv domare som vill prata om det eftersom de drabbar en kollega. Men det hade varit väldigt intressant att veta om det hade blivit några fler straffar, och i så fall hur många och varför.
Ja, ja. Det är kul att vi återkommer till det här lite då och då. Jag säger så här, om inte VAR hade funnits så hade vi inte diskuterat någon av de här situationerna överhuvudtaget. För det är ingen av dem som är straff. Det är liksom slumpmässiga situationer som uppstår där i straffområdet där det är trångt och små marginaler, bollar som studsar hit och dit. Den här Erik Larsson, det var ju en solklar brytning. Sen råkade AIK-arans fot hamna ovanpå Erik Larssons fot efteråt. Men alltså att de här situationerna ens ger upphov till en diskussion tycker jag är vars fel. Vi kan gå tillbaka till alltså den här den kanske mest tveksamma straff som har dömts på stadion genom alla tider. Den straffen som Zenit fick. Alltså det är ju liksom ingen det är en helt vanlig närkamp. Och det, vi har lite grann hamnat där där man då liksom alla situationer som sker i straffområdet är potentiella straffar. Jag vet inte, jag gillar inte det. Alltså den förlängda effekten av det är att man kan inte ha något närkampsspel i straffområdet därför att allting kan vara straff.
Jag håller med dig i grunden att det är alldeles för mycket, men jag tror att vi ändå hade diskuterat de här situationerna. Eftersom man ser tv-repriser på dem och att någon av dem faktiskt kanske var väldigt... Jag vet faktiskt inte om jag... Jag hade ingen klar uppfattning om någon av dem egentligen, om jag ska vara ärlig. Men de hade säkert diskuterats, men baksidan av VAR är ju att VAR ska hellre fria än fälla, och det har ju inte VAR riktigt förstått, eller människorna bakom VAR. Så det är ju därför man har hamnat i den sitsen egentligen.
Det är så... Jag ställer mig upp och hade jag inte haft ett par hörlurar runt skallen så hade jag ju ställt mig upp och applåderat Fredriks utläggning här. Men det blir sen som att jakten på den liksom nästan totalitära jakten på rättvisa står liksom i vägen för sportens idé någonstans. Så får det inte vara i grund och botten, tycker jag.
Jag ska bara säga
det. Det är vi helt överens om. Det är inte har ingen annan avvikande uppfattning. Därför säger jag att man ska hellre fria än fälla också. Men jag tror att vi kommer att hamna i de här diskussionerna därför att vi inte har tillgång till det medel som man har i många andra länder faktiskt.
Jag ska bara säga innan vi går vidare att namnet på AIK-anfallaren som undkom oss innan är alltså Benjamin Mbunga Kimpioka.
Så är det.
Så är det också sagt.
Och om mitt minne inte sviker mig så var han inblandad i en straffsituation med MFF i kuppen också. När Sergio Peña gör vad som förmodligen kommer summeras som årets brytning. Det var ju också en straffsituation man kunde diskutera. Men nu väljer jag bara minnas det roliga ifrån den. Han liksom ramlar sig till en brytning i ett friläge. Fantastiskt.
Då tänker jag att vi ska blicka framåt. För närmast för MFFs del så väntar Djurgården borta på måndag. Vilka ska spela i den matchen? Vilka kan spela i den matchen, Fredrik?
Jag har roat mig med att ta ut en elva. Men vi kan spara den till...
Så lite, av en slump.
Ja, precis. Jag var inte alls ombedd att göra det, men det gjorde jag. Jag tror att Lasse Nilsson lär vara tillbaka. Det har väl MFF också hintat om i den här skadeuppdateringen, och eftersom det är en sjukdom så är det svårt att säga att den skulle liksom sitta kvar så länge. Jag gjorde ju en... Jag hade svårt att bestämma mig om det var dålig timing eller väldigt bra timing att jag gjorde en införartikel på Lasse Nilsson att han har spelat varje MFF-minut i år. Hade jag inte gjort den nu så hade jag ju aldrig kunnat göra den. Sen så var det ju väldigt tråkigt då att han inte kom till spel för min artikels skull. Men då satt han ju alltså ombytt och redo att resa. De tar ju på sig kompressionsstrumpor och så vidare för när de ska flyga. Så kan man ha invändningar mot att MFF flyger till Stockholm ur ett miljösynpunkt, men det är en annan diskussion.
Ja, men ska man dit varje vecka så...
Så blir det mycket dåligt för miljön.
Ja, och det tar också väldigt lång tid om man ska resa på annat.
Får jag bara flika in att jag tror att Lasse Nilsson inte vill att vi ska göra sådana artiklar med honom. För jag gjorde en sån när MFF skulle möta Bnei Yehuda i Champions League-kval för några år sedan. Och då missade han den första matchen typ på 2 år. Det var samma sak att prata med honom dagen innan match.
Nu kanske sista gången jag gjorde en sån artikel överhuvudtaget.
Alltså annars är ju Chalus den enda tillgängliga... mitt försvar. Ja.
Nej, men tesen var väl att det var något han hade dragit hem från dagis då.
Exakt. Det är det jag säger.
Ja, och det skulle väl vara konstigt om det var något långvarigt. Det kanske var någon magsjuke basil kan man väl tänka sig. spekulerar fritt här. Men,
ja, det går mycket löss på dagis och skolor också. Kan det vara det?
Skägglöss. Jag tror att han är tillbaka. Och jag tror inte att AC, Kestelin eller X spelar. För om man ska försöka tolka Milojevic, vilket inte alltid är helt lätt, så pratade han inför matchen mot AIK om att konstgräs är ju en ganska stor variabel i allt där när man ska väga in när spelare kan vara tillbaka. Och då var liksom tanken att, som jag tolkar det, så att det är snarare så att man väljer att sätta in de här spelarna i spel igen mot Häcken hemma, som är på hemma på gräs, att man har liksom, man har mer eller mindre att förlora på det, så att säga. De kan slå upp en skada uppe på Tele2s erkänt hårda matta.
Max, ser du några andra förändringar jämfört med AIK-matchen? Utom
ja, jag satt ju och klurade ut ett lag nu här under tiden vi pratade. Så
ja.
Att,
ja, men ska vi, eftersom ni har tagit ut lag i båda två då, så kan vi väl dra dem, tänker jag. Jag gissar att ni har Diawara i mål, båda två.
Ja,
absolut.
Nej, det var ju för övrigt AIK-matchen, tycker jag, en intressant. Alltså det gav en väldigt tydlig bild av vad man får och vad man inte får med Ismail Diawara.
Visst släpper han väldigt mycket returer. Han vill inte gärna hålla bollen.
Nej, det gör han ju faktiskt. Han är ju en klassisk så kallad linjemålvakt. Mm. Han är ju väldigt reaktionssnabb och bra på mota bollar.
Han gör ju en väldigt fin dubbelräddning på när Milosevic först nickar och sen så är Papagiannopoulos framme på returen där, och visst är det en räddning på returen.
Ja, det blev
ju
hörna, så det borde det ju ha. Har varit,
jo, han var på det, man ser det på en av priserna.
Ja. Däremot så är han ju, har han inte alls samma positionsspel och säkerhet som Dahlin. Och jag tycker att straffsituationen, även om det missas ute på planen, så en målvakt med lite högre utgångsposition hinner ut och ta den bollen.
Vet vad som gör att man är några meter fram där då. Det är oftast matchvana också. Det måste ju ha det med det att göra, så att nu har han ju fått två halvlekar. Det kanske är någon slags inskolning. Det kan mycket väl vara så att han växer.
Ja, det är också svårt för en målvakt att bara spela en halvlek hela tiden. Så kanske skönt att komma in.
MFF har behövt någon slags handbollsupplägg med sina målvakter.
Han är väl rätt van. Jag tror han gjorde det 3 gånger i fjol.
Ja, han måste vara den mest inbytta målvakten i svensk fotboll de senaste åren.
Och jag tyckte det var lite fint efteråt också att Johan Dahlin ändå tog upp det i sin intervju med Discovery efter matchen, att han sa att det här är inte rättvist mot Ismail heller. Att läget är så att han går av i paus. Det är inte schysst för en målvakt att få komma in i paus, för det är svårt. Att man inte förberett sig på samma sätt mentalt för en match, såklart. Så att, mycket talar för att Diawara kommer bli säkrare i den typen av, och det känns som att det är ganska, framförallt för en målvakt, rätt stor skillnad på att få börja en match och hoppa in i den.
Ja, alltså det är ju målvakter kräver ju ofta ganska långa och intensiva förberedelser inför match. Det är en uppvärmning som är betydligt mer intensiv än en utespelare, eftersom de på något sätt kan liksom sen jobba sig in i matchen. Men målvakten måste ju vara klar när matchen börjar. Men om vi går vidare då, backlinje, 3 man, 4 man, vilka?
5.
5 man?
Ja.
Ja, vilka har du där då, Fredrik?
Jag tror MFF lite kommer avsluta så, eller så här, börja så som man avslutar uppe i Stockholm, något åt det hållet i alla fall. Och då vill jag formera den som följer från höger då. Beimo, Erik Larsson, Matej Chalos och istället för Dennis Hatzikadonis då Lasse Nielsen, som får en utgångsposition till vänster igen, och sen Martin Olsson längst ut.
Hur ser du på samma lagdel, Max?
Jag uppfattade inte riktigt, men Fredrik har sagt rätt det där att Erik spelade så djupt nere, men jag har samma 4, alltså där bak, Beimo, Chalush, Lasse Nielsen och Martin Olsson. Och så skulle jag kanske vilja i så fall kalla att Erik Larsson är vinge. Men det kan vara, alltså placeringen där mellan honom och Beimo, jag köper om det är en jag tycker det är bättre i Fredriks förslag än i mitt förslag, om jag säger så.
Men om du går vidare med mittfältet då, Max?
Nej, men då ser jag väl, nu får ni hjälpa mig om jag glömmer någon här, men Peña givetvis, Rakip, och sen skulle jag nog spela Hugo Larsson igen.
Ja, det är de tre jag har skrivit. Alltså så som man spelade mot AIK helt enkelt.
Ja. Och vad har vi kvar då? Då har vi kvar tre man i ditt förslag, Max. Och två i Fredriks. Har jag räknat rätt då? Eller nej? Du petade in Erik Larsson där också som någon sorts fri roll.
Ja, tre blir det väl oavsett. Va? Men för mig är det ju så fall då att Birman spelar till vänster. Att Toivonen spelar bakom Jo Inge Berget längst fram.
Ja.
Ja, det är ju här det blir lite svårt tycker jag. jag vill nästan säga att jag kanske sköt lite för snabbt med mittfältet. Det skulle också kunna vara så här. Jag gör en sen ändring helt enkelt. Jag stryker faktiskt Hugo Larsson och sätter in Ola Toivonen där. Och då får man alltså någon slags variant där Berget går som striker. Och så har man Birmancevic och Toivonen och Peña som någon slags flytande tremanna och så Rakip bakom där då liksom.
Ja.
Så att då blir det ju liksom, vad ska man säga, att det blir Berget och Toivonen på topp så att säga. Lite så som funkade väldigt väl mot IFK Göteborg var det va? När Berget spelade på som anfallare och störde backlinjen rejält där och så låg Toivonen bakom och hugg.
Men det måste innebära att jag var en spelare för mycket i mitt lag också.
Ja, det var ju det jag sa. Eller?
Ja, det är rätt. Och då blir det ju egentligen samma rockad. Alltså, för då blir det ju Hugo Larsson som får stryka på foten och att Toivonen är lite där, så att säga. Men då har jag ju mer Birma på kanten. Så jag är ju fortfarande mer 4-5-1.
Ja.
4-3-3, vilket ni vill. Jag föredrar trebackslinjen, men jag är väldigt osäker på om de får ihop det med det här gänget de har nu.
Ja. Jag säger, vi lär väl få reda på den timmen före avspark, men det får vi inte. Då får vi veta vilka elva som ska spela. Vi får vänta till avspark tills vi vet hur de ställer upp.
Är det inte rätt bra att jag spelar Krisens MFF för att hoppa en spelare för mycket?
Jo, det är, du kanske skulle slå dem en signal. Men om man tittar på den här matchen då, hur kommer den att se ut? Fredrik, tror du?
Otroligt svårt när man inte ens vet vilka som reser med upp till Stockholm.
Ja.
Djurgården har ju haft en del problem av Stockholmsklubbarna då, man tenderar ju till att bunta ihop dem, så tycker jag Djurgården är de som är imponerat minst.
Men de har Arias tränare.
De har Arias tränare. Det har de. Men det är ju inget nytt. Och jag, om MFF nu vinner så är jag glad att jag inte är den som ska stå och intervjua honom direkt sen tv efteråt. Vad ska man säga? Jag kan tänka mig att det blir en ganska lik match som cupfinalen. Eller cupsemifinalen. Där alltså ett Djurgården som försöker pressa på. Som behöver poäng. Mer, de behöver vinna mer egentligen än vad MFF gör. De kommer nog vilja ta den taktpinnen, och MFF gjorde en bra match mot Hammarby. Jag tror man kommer försöka upprepa den. Även om det är två olika lag så är det inte helt väsensskilt i hur de spelar sin fotboll. Och underlaget inbjuder ju också till en typ av fotboll. Jag tycker MFF skötte det bra mot Hammarby. Man växlade kant på ett väldigt skickligt sätt. Och det är just det som får mig att tro att man faktiskt väljer att spela med vingar den här gången. För det funkade bra senast där ute. Man använde hela planbredden.
Om man tänker i termer av resultat, Max, vad behöver MFF för att de ska så att säga, känna sig nöjda med den här Stockholmsturnén totalt sett?
Nej, jag kan inte göra annat än hålla fast vid oavgjort. Ingen kan begära att Malmö FF i det här läget ska vinna uppe i Stockholm mot Djurgården, som delvis är lite pressat också att vinna. Kan man på något sätt få till 0-0 eller 1-1 där uppe så är det väl mer än väl godkänt.
Då har inte jag fler frågor att ställa till er egentligen. Har ni något mer som ni känner att ni inte har fått säga? Max, räck upp handen.
Ja, jag vill återvända till Mjällby-matchen, och det faktum då att jag som sagt satt i en lite annorlunda position på södra kortsidan. Jag tycker att stämningen på allvar är på väg att återvända till stadion. Och jag har sett att flera supportrar har kommenterat också. Den här växelsången på ABBA-låten som liksom bara maximerades mer och mer under sista 12-13 minuterna av matchen. var oerhört, alltså hur det växte längs med långsidorna var oerhört imponerande, och jag vet inte, jag gillade det skarpt. Dessutom när man sitter på kortsidan så ser man på ett annat sätt hur läktaren minuten innan delas på mitten. Alltså ståplatsläktaren, att man separerar för att man ska hålla reda på de båda sidorna som sjunger i växelvis då. Jag vet inte, jag gillade det. Jag tyckte det var rätt häftigt. På något sätt tänkte jag, det funkar också väldigt bra med det här, vi har pratat om det tidigare, det melankoliska Malmö som också kör som växelsång numera och som kanske symboliserar, nu blir jag lite filosofisk här, men symboliserar det lite det gamla Malmö och det som alltid slår ur underläge och har det lite tufft. Och sen när ABBA-sången kommer så är det liksom en framtidstro på något sätt i den. Som jag tycker att båda två symboliserar Malmö och Malmö FF på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och det var kul att se det från den vinkeln och uppleva det från den vinkeln. Jag tyckte det höjde upplevelsen definitivt. Sen kan man ju bara notera när man pratar publik att om jag såg rätt nu någonstans så hade väl Malmö fått och sålt 6,500 biljetter till cupfinalen. Nu är vi inte där riktigt nu, men man kan ju få hoppas att de får en, om man får vara lite subjektiv så kan man väl få lov att hoppas att de får en roligare upplevelse än senast. Det var cupfinal i Stockholm för Malmös del.
Fredrik, har du något att tillägga?
Nej, men man vet ju att Max är svag för ABBA. Men det andas till 70-talsband verkligen framtid.
Nej, men de har hittat något med den låten som, jag vet inte. Där hänger inte jag upp mig på vilken tidsepok de är i. Men,
den har något visst, för att det var ju inte så många år sedan det var några personer som ställde sig och dansade på Bergsgatan och gjorde någon koordinerade rörelser till just den här Lay All Your Love On Me då, som den heter, som för övrigt är från 80-talet tror jag, inte 70-talet, men och den blev så superviral den, det var också under en tid när det var mycket skjutningar i Malmö, men jag vet inte, det är någonting med den låten som får folk att tända till.
Ja, det är någonting också, nu har de ju en helt annan text på svenska naturligtvis, men Lay All Your Love On Me passar ju på något sätt på supportrarnas förhållande till Malmö FF också.
Så är det. Det här har varit avsnitt nummer 285 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss! Hej hej!
Det bara smäller. Alltså säkert 10, 15, kanske 20 skott.
Vilka är det som skjuter i Malmö?
På ena sidan finns en man vi kan kalla för brodern. På den andra sidan finns en man vi kan kalla för boxaren.
Och varför kan en konstgjord dansk ö förstöra Öresund?
Det här måste ju bara stoppa.
Jag kan fram bevisen och stoppa ner honom!
I nyhetspodden Du lyssnar på Sydsvenskan djupdyker vi två gånger i veckan i det viktigaste och mest spännande som händer i Skåne och världen just nu. Följ Du lyssnar på Sydsvenskan.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Bara på Storytel. Tove-fallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.